Välkomna till Slaget efter 12 idag den 1 november och mitt namn är Bettina Sågbom. Ja, efter en lång dragkamp så har multimiljardären Elon Musk lyckats köpa det social medieplattformen Twitter. Fågeln är fri, twittrade han då köpet var fullbordat och sen några dagar senare så sparkade han hela styrelsen för det här socialmediebolaget. Vad kommer Musk som kallar sig en absolutist då det gäller yttrandefrihet att göra med Twitter? Det ska vi spåna kring här idag med studiogästerna som båda finns på Twitter. Och då säger jag först välkommen till kommunikationsdirektör Lotta Backlund. Välkommen.
Tack ska du ha.
Och Pekka Sauri som också känd som Helsingfors tidigare biträdande statsdirektör, statsfullmäktige medlem. Väldigt många följare på Twitter även du. Välkommen.
142 000, tackar.
Mm. Hur många har Lotta?
65 000.
No, inte så illa strillat av någon av er. Det är många som läser era tankar och funderingar och det som ni delar på social media-plattformen Twitter. Det där... Alltså Elon Musk visar sitt intresse för den här plattformen redan här vid årsskiftet. Då började han köpa aktier i det här bolaget och han köpte och i april så blev han den största ägaren med 9,1% av aktierna. Och den 14 april så försökte han då första gången köpa bolaget. Och så blev det en sorts kamp här inom bolaget. Han sa först att han då egentligen då hade den köpt det och så fick han inte köpa det. Och det är väldigt många komplicerade krumbukter i den här affären. Men sen den 27 oktober, alltså förra veckans torsdag, då var det då klart att nu är han då ensamägare till socialmedieplattformen Twitter. Vad tänkte ni om när ni, om man först tänker den här, att han har nu sparkat alla styrelsen, han har gjort sig själv till vd, till chef för allt det här. Vilka tankar väcker du? Jag börjar med Lotta.
No, alltså, nu lät det ju sådär som att han skulle ha målmedvetet vilja köpa upp Twitter här i många månader. Men de facto gjorde han ju en ganska stollig move i att han skrev under ett avtal om att han ville köpa det för ett visst pris. Mm. Insåg ganska fort att det är jättedålig business för Twitter har de facto inte i något skede varit hemskt lönsamt. Och det har aldrig vuxit till det som vi ser att till exempel Meta är med Facebook och Instagram och WhatsApp och allt sånt. Utan det har liksom varit en sån här ganska dålig business. Så ville han ut ur det och han försökte ju hitta på en massa krumelura. Och så var det till slut domstolen i Delaware som sa att nej, att har du skrivit under det här kontraktet så får du liksom finna dig i det. Eller sen får du betala helt sjukt stora böter och då lönar det sig kanske för honom då att istället då köpa upp det där. Twitter, vilket ju liksom sen påverkar alla hans andra äganden som Tesla och SpaceX och allt sånt här. För han sitter ju fast nu liksom delvis personligen för att ha köpt det här, köpt den här sociala medien som inte är särskilt lönsam. Så det är jätteintressant vad det här nu kommer att bli. För delvis, han har ju, jag vet inte, det verkar som en sån här, liksom, ett sånt påhitt som han har fått när han har suttit hög liksom, med någon kaverin och varit helt sånt vitsiskvasist och äga Twitter. Det verkar ju lite så, istället för att om man tänker att han annars har varit en ganska solid businessman.
Mm, vad tänker Pekka Sauri?
No, visst är Twitter en dålig business, men jag antar att Musk tycker att Twitter har massor med inflytande. Så alla politiker och medierna och så vidare diskuterar på Twitter. Och det är därför att Twitter har liksom mera inflytande än liksom medföljare. Twitter har bara liksom en tiondel av mängden följare som till exempel Facebook i världen och också i Finland. Så jag antar att Musk vill använda det där inflytande. Det där inflytande som Twitter har. Och det har varit ganska många, eller några i alla fall, som har sagt att det är slut med Twitter nu när Musk köpte den. Men jag har tänkt att det är någon som äger det i alla fall. Och det har varit några som har ägt den.
Hittills också.
Så det är inte så mycket liksom vem som äger plattformen utan vad de tänker göra med det. Och det är någonting som man måste liksom följa med och titta på.
Det är sant, och nu alltså de första 12 timmarna efter att det här köpet har gått igenom, så till exempel en ord på engelska tweetades 500% mer gånger. Och det är för att han har en jättestor personlig följarskara som på något sätt har positionerat honom som någon slags sån här, jag vet inte, free speech liksom ambassadör. Och det har han ju sagt också, att han tycker att det finns inte tillräckligt liksom yttrandefrihet på Twitter, vilket man nu kanske kan vara av många åsikter om man någonsin har varit på Twitter, för där finns ju en massa skrik om allt möjligt. Han har sagt att han tänker starta en sån här innehållsmoderationspanel eller någonting, så att det är han som sitter sen själva och bestämmer. Men det som han ju har indikerat är ju nog det att han tycker att det ska få vara mycket mer, liksom att det ska vara mycket, mycket friare än vad det har varit hittills. Men samtidigt så tror jag att det går jättedåligt ihop med att jag förstår att om det här skulle vara bara någon sån här liten plattform som han nu har kodat med någon kaverin eller någon sån här, men han har betalat 44 miljarder för den. Att då kan man inte liksom jättelänge sitta och bara göra det för därför att man tycker att det ska finnas lite mer yttrandefrihet. För om du plötsligt har en massa människor, brand och företag som vill köpa reklam på din plattform, så inte vill de att den ska vara bredvid en svastika. De vill ju liksom veta ungefär åt vem de kan rikta den och var den platsar. Och det kommer han ju vara tvungen att börja lyssna på också. Och det kanske inte nu är helt i linje med det att du låter alla bara skrika precis vad de vill på den där plattformen. Mm.
Jag antar att en stor del av liksom protesten har varit det att Musk har sagt att han skulle låta Donald Trump komma tillbaka till Twitter. Och jag tror att det är en stor fråga för många. Men om man tittar på vad Musk har sagt att han tänker göra. Han vill också ha liksom öppen algoritm, open source algoritm, så man vet hur liksom olika vad man får liksom som content inom Twitter. Och det tycker jag är en mycket bra idé.
Hur skulle det fungera?
Jag har ingen aning. Jag är inte en ingenjör, men det är hans liksom mening i alla fall. Jag tycker det är en bra idé.
Och det är säkert någonting som de facto skulle göra den där plattformen trevligare att använda. Därför att det som har hänt här under de senaste åren är ju det att den här algoritmen, alltså algoritmen är ju inte liksom någon magic, det är bara ett sätt att liksom placera ut innehåll. Men när du använder Twitter så är det mer och mer så att du ser tweets av folk som du inte själva följer. Du ser svar på tweetar som, liksom, som du har sett redan kanske tidigare, den där tweeten. Mm. Och du ser inte att om jag nu till exempel följer flera tusen människor på Twitter så ser jag inte ens en bråkdel av dem, utan jag ser alla de där samma typerna, därför att jag har någon gång engagerat med till exempel Thomas Enbuske tweetar, att jag brukar gå och likea dem, så ser jag bara mer och mer av hans tweetar. Mm. Och det är liksom, det är alldeles smart att tänka så att den här plattformen visar mera åt dig av det som du har vilja se, och sen försöker den låtsas att hitta på vad du skulle kanske kunna tycka. Men den är ju inte alls lika bra som till exempel Instagram på det, att visa sånt som du borde kunna se eller som du skulle kanske vilja engagera med mera. Och det gör att den där användarupplevelsen har blivit jättemycket sämre på Twitter också. Så jag tror att det är liksom säkert både ideologiskt en bra idé, men dessutom liksom helt sådär ur business synvinkel kanske bättre.
Ja, jag tror det också. Men förstås en fråga är att Musk har varit ganska liksom impulsiv och opredaktabel. I sina yttranden för en längre tid. Och det har hänt många gånger att han har liksom postat en liksom kontroversiell tweet och sen tagit bort den liksom 5 minuter senare. Och det är liksom impulsivt. Men jag tror nu, som jag antar Lotta menar också, att han måste också liksom titta på den där business-sidan av den kommersiella sidan av plattformen. Inte kan man vara liksom bara impulsiv och opredaktabel. Han tappar liksom business om han liksom fortsätter sådär.
Mm. Det som han ju ibland har talat om är att det fattas en, från västvärlden fattas det en sån här superapp som man har till exempel. I Kina finns det sån att det finns liksom sociala medier och så betalar du alla dina räkningar på samma plattform och så tittar du på alla dina streamer-innehåll på samma plattform. Och det finns liksom en app för allting. Det är i princip sådär som ditt internet. Och det finns ju inte någon annanstans, och det har han ju någon gång sagt liksom att det här skulle kunna vara då liksom kanske botten för att bygga en superapp. Så det som han ju kan göra att han är ju en produktkille. Jag menar Tesla och SpaceX och allting. Han har ju varit jättebra på att utveckla produkter som är jätteinnovativa. Att om han kan skapa det här till någonting nytt och så för han det till börsen om 2-3 år så blir han ju väldigt, väldigt rik. Eller ännu kanske rikare än vad han är nu. Men sen samtidigt är just det där problemet att, att hur kan du få investorer och utvecklare att tro på dig då när, liksom, när du är så crazy. För det har han ju varit senaste tiden. Allting som han tweetar om Trump eller om Putin. Och han har jättemycket business i Kina. Och sen det kan bli liksom någon slags konflikt, intressekonflikt i något skede också. Att det där, jättesvårt att säga.
Alltså impulsivitet är sånt som inte i businessvärlden riktigt uppskattas på det här sättet.
Nej, man måste liksom veta vad som händer om man vill investera.
Alltså ingen annan ska ju kunna bete sig som han och sen ändå få investeringar i sina bolag. Men det är för att han är Elon Musk som han kan få det.
Han får lite liksom frihet.
Massa frihet.
Han är en personlighet. Så han får liksom mera frihet.
På gott och ont egentligen, för att nu till exempel när han har ju skickat en massa Starlings dit till Ukraina och så har det blivit diskussion att borde liksom USAs stat betala för de där Starlinkarna och hur är det nu? Så det här diskuteras bara för att han är Elon Musk, att skulle det vara Lockheed Martin som har skickat någonting dit så inte skulle någon ställa frågan att vad, borde han liksom, borde Lockheed Martin donera dem eller borde liksom armén betala? Han är liksom ett koncept i sig, han är en personlighet som gör att han behandlas både på gott och ont på olika sätt.
Det här Starlings, man måste kanske förklara det så att inte folk trillar av kärran här, men alltså det, han utmärkte sig i början av det här kriget, Rysslands anfallskrig mot Ukraina, så utmärkte han sig på det sättet att han hjälpte så att säga Ukraina på olika sätt. Och sen nu igen så har det vänt lite efter några olyckliga uttalanden om att nu måste man ju liksom kompromissa här med Putin. Jag drog det nu ihop det här som i ett nötskal ungefär. Det som han har blivit kritiserad för till den milda grad också att det uppstod åtminstone en kort tid en rörelse med folk som sa att de säljer bort sina Tesla och de vill inte ha dem mer. Så att han är nog en omtvistad person. Men jag är ju medveten om att det finns en massa folk nu som lyssnar på det här och som faktiskt aldrig har använt Twitter. Och aldrig, de har läst om det. Därför för Twitter är som Pekka Sauri har påpekat, det är ett sånt här, en plattform där folk kan gå ut och säga någonting, komma med en åsikt eller någonting. Och sen plockar traditionell media upp det och gör det, blåser upp det till en stor nyhet. Det är så det funkar. Därför är alla politiker nästan där, till exempel. De får sin röst hörd på det här sättet. Och det finns, vi har några politiker som är oerhört skickliga på det här dessutom. Men hur har det blivit så här? Hur har Twitter blivit en sån, kan ni analysera på något sätt en sån, hur ska vi säga, inflytelserik plattform på det här sättet för just beslutsfattare, politiker, aktivister?
Det är en så kallad bra fråga. Men jag tycker att en del av Twitter är att man måste ha erfarenhet med kommunikation. Man måste kunna kristallisera sitt budskap inom 280 tecken. Och det brukar vara 140.
Det var 140 tid när det började.
Och detta kräver ganska mycket liksom erfarenhet i kommunikationerna. Och det är kanske den som är liksom den viktigaste orsaken här. Att det är därför att det finns massor med folk som har erfarenhet i kommunikationen och som har lärt sig liksom använda det. Facebook är alldeles tvärtom. Man kan liksom skriva vad som helst och hur långt som helst och inte liksom, man behöver inte liksom kristallisera någonting alls. Så man kan bara liksom låta gå. Men Twitter är mycket mer krävande.
Och en viktig orsak är säkert att den kom ut redan i slutet av 2000. talet, alltså 2005-2006 kanske någon gång, prototyperna. Mm. Alltså, jag har själv gått med 2009. Så den har ju varit första på marknaden som har varit en sån där plattform som du kan bara titta på. Facebook är ju sån att du måste logga in på Facebook och så måste du bli kaveri med folk och sen först kunde du se vad de hade skrivit. Och nu är det ju lite annorlunda. Men på den tiden så, du gick bara titta. Behövde du liksom, ingen behövde acceptera dig som följare, utan du gick dit och kollade vad folk skrev.
Om man kan göra det per telefon.
Det kan man göra, precis.
Det är mycket svårare att kolla Facebook per telefon. Mm-hmm. Men Twitter har liksom korta liksom tweets. Så det är mycket lättare att följa med på mobilen.
Och sen tror jag att det som har hänt att den var så tidigt ute till marknaden att nu är den alla där. Och nu har då liksom folk, herregud, om du har 150 000 följare. Så nu om det skulle plötsligt komma så där någon ny plattform som man borde gå till. Och alla borde migrera dit. Så det tar ju jättelänge förrän du får ihop alla de där följarna. Så det är inte liksom, och jag menar kanske du och jag använder det inte så där kommersiellt egentligen. Men många gör det ändå. För många är det en jättestor marknadsföringskanal. Och, det där, och då är det ju, det känns som att allt det där arbetet rinner ut i sanden om du ska försöka nu då gå på TikTok och sen försöka få dit alla dina 150 000 följare.
Men jag antar nog att den där protesten mot Musks Twitter är kanske inte så dramatisk som det syns. Jag har tappat 200 följare inom och sen Musk köpte Twitter. 200 och det är 0,2 procent av mina följare. Så det är liksom, det är inte dramatiskt. Mm.
Ett betydligt större problem med den här plattformen är det att jag har inte liksom till exempel tweetat på jättelänge. Alltså jag spenderar inte tid på den här plattformen mera. Det var jättekiva då. 2009 till, vad ska jag säga, 2015 eller någon sån här. Det var roligt, det var en så här trevlig mening. Det var jättemycket humoristiska människor som skrev på ett trevligt sätt. Och folk kunde använda det som en sån här second screen. Som att du liksom tittar på Eurovisionen eller du tittar på ishockeymatch eller fotbollsmatch. Och så kunde du tweeta där samtidigt. Och du såg dem lite så där ganska kronologisk ordning. Och liksom folk, det var dit man kom och diskuterade någonting. Och alla visste att nu när det här händer så kan man diskutera det på Twitter. Men i och med den algoritmen är annorlunda och visar liksom, den visar gamla tweets åt dig och den är inte alls lika real som den var förut. Så har gjort att den inte går att använda på ett likadant sätt, för att inte tala om att den är ändå större, fast vi sa att det inte finns så jättemycket finnar på plattformen och den är inte alls lika stor som alla, många andra sociala medier, så har den blivit jättemycket större, vilket betyder att det finns en massa trollar. Och det är jättesällan som man kan föra en ordentlig diskussion, utan någon tweetar något smart och senast den andra eller tredje kommentaren är liksom något riktigt hemskt. Och varför ska man använda sin tid på något sånt här, på att liksom hålla på med någon sån här mörkund där, vet du, på internet? Liksom, vem vill använda sin tid på det? Om inte du har någon slags ekonomiskt
sån här. Ja, men man kan liksom skrädda Twitter liksom hur man vill. Och jag har liksom massor med följare och det är mycket lugnt på min Twitter. Och folk liksom tycks glömma att Twitter är inte en tv-kanal som sänds någonstans ifrån. Man liksom bygger sin egen Twitter liksom. Och jag brukar liksom tänka på mig själv som huvudredaktör av en medelstor media. Jag har mer följare än någon landskapstidning har liksom cirkulation. Och det är liksom en stor kanal.
Du får ut ditt budskap.
Ja.
Ditt politiska budskap och dina synpunkter
om samhället. Jag har massor med olika liksom program inom min liksom Twitter. Och jag antar att det är också liksom olika människor som liksom följer mina olika liksom programplatser, så att säga. Mm.
Men det som ju är liksom i framtiden ett stort problem, ett annat stort problem för Twitter är ju att liksom Gen Zers, alltså jag är 42 och yngre än mig finns det nog inte människor, och de kommer inte att komma dit heller. Det är liksom inte alls bra för att skapa innehåll. Att ja, det är bra om du är så där klyftig och duktig på att liksom, eller du har någonting du vill säga och du är duktig på att på något sätt komprimera det till 280 tecken. Och det är ju inte alls majoriteten av människorna. Men däremot finns det en massa andra plattformar som är mycket, mycket mer underhållande och ger massor mer möjligheter, som TikTok eller Instagram eller något sånt här. Så det är liksom att den här pipelinen, den är helt död. Att liksom, på något sätt borde man försöka kunna också sen i något skede, om man vill på riktigt bygga ut den, så behöver man ju nya människor dit också.
man hör på dig så skulle man kunna tänka att Elon Musk skulle kunna ringa dig och erbjuda dig arbete. Du har många idéer.
No, det är sant, men om jag har förstått rätt så, i och för sig så har jag förstått nu så mycket läser jag liksom tech och ekonomi från USA att det där. Att det har funnits helt för mycket människor på jobb på Twitter. Där jobbar 7500 människor. De har ju inte skapat en enda ny produkt eller en enda liksom, verkligen nya innovationer på det där företaget på många, många år. Och han har sagt att han ska sparka bara 25% av alla. Mm. Så ja. Att det där, jag vet inte om han tänker erbjuda någon jobb där alls.
Men vad tänker ni om det att det är då en i princip nu ensam man som håller i ett sånt här stort, alltså han har ingen styrelse mer, den är kickad. Han talar om att nog upprätta just en sån här innehållsmodereringscouncil, råd och som ska gå igenom innehåll mer och så här. Men vad tänker ni om det, själva liksom tanken att en person har ett sånt här maktmedium i sin hand?
Jag tänker mer liksom att organisatoriskt, han har ju sparkat alltså vdn och ekonomi- eller finansdirektören och huvudjuristen. Och sen de hade en sån här head of legal safety and trust eller någonting sånt. Så han har också fått gå att det är ju en enorm organisation man ska försöka leda. Han har också ändå, trots att alla hans miljarder, så har han ändå bara 24 timmar i sitt dygn. Att hur han ska klara av att leda en sån här organisation som borde fortfarande ha tusentals människor och borde förnyas just nu som folk tittar. Att vad händer där? Så, det där? Så någon slags hjälp behöver han ju. Han kan ju inte hålla på med det där helt ensam.
Precis. Han måste börja anställa nya människor i alla fall.
Pekka Sauri, du var inne här tidigare på att han har ju varit hemskt så där, ska säga, impulsiv. Och han har delat innehåll som han sen har tagit bort. Ett dök upp här för alldeles slutet av förra veckan. Visst, då var det Nancy Pelosi som det där, hennes man hade blivit anfallen inne i, alltså i deras hem och misshandlad. Och så delade Elon Musk in sån här, nu ska jag se vad den heter, den där källan, det är den här Santa Monica, en sån här, i alla fall en källa som är känd för det för att dela helt
konspirationsteorier.
Så delar han det och sa att ja, det finns en liten möjlighet här att det här inte är precis så som det ser ut att vara. Och så lät han antyda att den här märkliga tidningen har rätt och den säger att Pelosis man då, varför man namnet nu har glömt mitt allt här, så att han, ja, att han det där har bara varit full och fallig hemma. Sånt här. Visserligen han tog bort den här sen efteråt, men finns det en risk här att Elon Musk själv är en person som liksom går den här Donald Trumps väg till mer och mer konspirationsteorier? Det är ju svårt för oss att bedöma, men vad tror ni?
Jag tror att nu är jag ju inte psykiater, men kanske Pekka har mera insikt i sånt här. Med Trump var det ofta, man hade ofta en sån här känsla att shit, att tro han på allt det där liksom som han säger. Det verkar inte sådär som att han skulle kanske ändå tro på det. Och med Elon Musk är det mer helt sådär att jag tror att han bara trollar. Liksom att han bara provocerar och han skriver sånt för att det är skoj. Han gör ju sånt, alltså han till exempel twittar en massa om Dogecoin som är alltså en sån här kryptovaluta som sen liksom kraschar och jättemånga helt vanliga människor, han investerar ju inte själva några pengar i det, men sen massa vanliga människor som gjorde det så blev ju av med en massa fyrk. Att han tycker om att liksom gör sådant bara för att han kan liksom, tror jag.
Men det låter inte som en väldigt vänlig människa som gör det.
Nej, men inte tror jag att någon har någonsin tänkt liksom att Elon är på något sätt en vänlig människa eller sådär force for good.
No, jag känner inte Elon Musk personligen, så det är svårt att säga. Men det är en sak att ha liksom underliga eller kontroversiella åsikter. Och en helt annan sak att liksom ha en business som han nu har köpt. Och då, vad jag förstår om liksom businessvärlden är att man helt enkelt inte kan vara opredictabel hela tiden eller impulsiv. Man kan kanske liksom underhålla sig som kanske Elon Musk gör med liksom sociala medier och trolla och vad som helst. Och då han är en personlighet, en produkt liksom själv, så kan han till en viss mån liksom göra det. Men han kan inte liksom leda en stor business liksom impulsivt. Han tappar liksom investerare, helt enkelt.
Men intressant att se, men han ville ju inte ha hela skräpet. Han förstod ju att han överbetalade för någonting som inte alls är värt det där. Och han försökte ju komma ifrån det i rätten och det gick inte. Och nu sitter han då liksom med det här. Så det där, jag vet inte. Det verkar ju lite alltid emellanåt som han ska vara så här trotsålders barn.
Mm. Jag vet inte. Var går gränsen för er personligen? För att nu antar jag att ingen av er har tagit bort eller stängt sitt konto eller någonting sånt här. Men vad skulle behöva hända för att ni skulle göra det? Bestämma att det här var här nu, den här sagan är all, att jag vill inte vara här mer.
Jag vet inte, jag gör ganska lite sådana liksom spektakel av att nu slutar jag konsumera det här företagets produkter därför att våra värderingar inte går ihop. Jag tror att det mera är bara så att blir det dåligt att använda? Lite som det har blivit nu också, att sen spenderar jag bara mindre och mindre tid där och sen dör det en naturlig död om det inte är tillräckligt på något sätt attraktivt att jag vill komma tillbaka flera gånger om dagen.
No, precis. Om det blir svårare att använda så måste man liksom fundera på det. Och också förstås om det blir mer aggressiv eller liksom rivande, toxic, så måste man också liksom fundera. Men tills vidare har jag inte i praktiken märkt några liksom försämringar. Men det är liksom tidigt förstås.
Men moraliskt eller etiskt så väcker det inga betänkligheter att det är en av världens rikaste människor som ensam håller i ett sånt här, som man kan kalla för ett maktmedium för den här ena personen.
Men det är ett maktmedium för att de som de användarna gör den till ett maktmedium. Det är ju inte ett maktmedium för att Elon Musk äger eller för att han finns där, utan därför att vi alla, eller kanske då liksom ännu viktigare människor än vi, väljer att tweeta därifrån. Men sen samtidigt, det har ju varit alltså en stor grej att det existerar sociala medier, vilket betyder att man har plockat bort den där medians viktighet med tanke på att då liksom politiker eller vem som helst kan kommunicera direkt ut till folk. Och det här var ju helt omöjligt 20 år sedan. Det fanns ju inte något sätt att om inte du liksom började skriva brev och skicka dem direkt åt folk, men det var nog ungefär det som du kunde göra. Så det här är ju en jättestor förändring. Samtidigt skulle det nu sen visa sig att Twitter är helt omöjligt att använda, så nu finns det en massa olika. Jag vet att det finns människor som nu redan flyttar över till Mastodon, till Jack som alltså har grundat Twitter och var vd för Twitter länge. Han har alltså startat en ny social media som är i betatest nu. Den liksom, jag tror att han typ satt den live på fredag då när Elon köpte Twitter, så det kommer att existera nya versioner och är det här omöjligt att använda så flyttar folk bort.
Så går det.
Jag tänkte, den här Donald Trumps namn har ju förekommit här och han blev ju avstängd av Twitter och då ansåg många att det tog för lång tid och det handlar ju efter de här händelserna på Kapitolium. Men skulle det vara någonting sånt som, är det ett rött skynke för någon av er? Vissa av de här personerna som är avstängda. Säg att nästa vecka ser man att nu Donald Trump är tillbaka på Twitter.
Det är lite svårt att säga. Klart att jag inte tycker att man ska få gå omkring där och skrika lögner, speciellt om man är i en så hög position att man kan just... Alltså, jag tycker att det var rätt att man stängde ut honom för det som han gjorde. Men sen tycker jag att det är ju nog svårt att sen vara den som bestämmer att vem man får ta bort därifrån och varför. Att när det inte finns liksom klara regler, det finns inte klar lagstiftning eller något sådant, så jättesvårt. Inte tror jag att jag skulle lämna Twitter. Jag menar inte, Donald Trump är inte min Twitter-bubbla. Jag kanske följer honom, men alltså jag läser nu inte hans tweetar speciellt mycket. Han brukar inte kommentera på mina tweetar, så hans existens på plattformen tror jag inte att borde förändra på mitt liv jättemycket.
No, det är precis detsamma. Donald Trump är inte min bubbel heller, och förstås har inte varit på Twitter för många.
Men det handlar ju mer om någon sorts protest för att man vill visa att bolaget att här går gränsen, ni släppte nu den här personen tillbaka.
Förstås en svår fråga. Mm. Och Elon Musk själv har sagt att att Twitter-användarna måste inte liksom bryta mot lag i deras liksom egna länder.
Ja.
Och det är en svår fråga. Och jag har inget liksom klart svar till det där liksom för tillfället.
Det var den här europeiska, alltså EUs industry chief, alltså industrichef Thierry Breton, som sa att när Elon Musk var ute och sa att fågeln är fri, the bird is free, så svarade han att in Europe the bird will fly by our EU rules. I Europa kommer fågeln att flyga enligt våra EU-regler.
Mm. Ja,
det här var en markering. Ja. Väldigt tydlig och klar markering. Jag tänkte, nu har vi själv riksdagsval på kommande här, för inte så hemskt länge. Och som jag poängterade här i början, så är det ett väldigt vanligt forum, det här Twitter, just för politiker att då få ut sitt politiska budskap också, eller ett valbudskap, eller få igång en diskussion som sen media sätter igång på riktigt. Så om ni skulle ge någon råd till, säg nu att det finns något sån här kanske ovana Twitter-användare, om det finns såna vet jag inte, men hur ska man läsa Twitter? Nu när, om vi tänker, har det här i bakhuvudet att det är val på kommande?
Jag vet inte, Pekka, vad säger du?
Jag tycker det förändrar ingenting. Folk, politiker eller kandidater har alltid liksom fört deras kampanjer på någon plattform.
Mm. Vare sig det är torg eller Twitter.
Nej, just det.
Och
det
och men ska man vara extra misstänksam när man...
Man ska alltid vara misstänksam med alla kandidater och politiker.
Säger du som har varit specialmedarbetare i riksdagen också. Så det här rådet ger du.
Nej, men vadå? Det är ju ett bra ställe att gå och titta lite på vad man... Om man har funderat på vem man ska rösta på, så det är ett bra ställe att gå och titta på hur den här människan beter sig. Vad skriver han, hen? Och hur svarar han, hen åt människor?
Just om de liksom använder sociala medier som socialt och interaktivt. Det är ganska typiskt att politiker bara liksom...
Twittrar och stickar.
Twittrar och stickar, ja. Och tar inte, deltar inte liksom debatten efteråt. Mm. Och det... Jag respekterar de politiker som liksom vågar liksom ta del i debatterna också och inte bara liksom posta deras meddelanden.
Mm. No, om ni skulle exempel på något sån här skickliga politiker när det kommer till att då använda just Twitter som plattform, vilka jag vet genast, vilka jag skulle tänka på, men jag sätter inte ord i det. Vem det där?
Mikko Kärnä.
Menar du det på riktigt?
Om han är skicklig? Jo, för, alltså med tanke på vad han vill ut av det så är han ju jätteskicklig.
Ja,
jag menar, liksom,
ja.
Inte tycker vi ju någon om honom, för vi kommer från Helsingfors och liksom tycker att han är ju helt som en troll. Eller, och det är han ju. Men han, nu antar jag att han inte skulle han vara så där känd. För, alltså herregud, här också, nu vet alla vem jag talar om när jag säger Mikko Kärnä, och det skulle inte någon veta.
Ja,
inte
skulle
jag tänkte inte snarare på att tycka om eller inte tycka om, utan jag tänker mer på det där att det kanske också är lite så som jag har sett hans öppningar där, så är ju ofta väldigt grälsjuka.
Men jag tror att han är en sån människa, så att jag menar liksom on brand, hans Twitter också.
Det är just det, och han får uppmärksamhet. Ja. Och vi talar om honom nu.
Ja, precis.
Tusan också, det var direktsändning. Så jag gick i den fällan. Men vad säger ni om någon Anna Kontula?
Jag vet inte, hon låter ganska tråkig. Jag tror inte att jag följer henne.
Ja, men hon svarar också.
Ja, det är det jag menar, det var därför jag tog
hon svarar också, det oberoende av vad som liksom tycker om hennes politiska åsikter, men hon använder Twitter som liksom social media.
Ja, jag har också noterat det att hon verkligen svarar på frågor och diskuterar med folk, som också när de ger henne en bred sida så går hon alltid väldigt artigt in och diskuterar med dem. Det är hennes sätt att använda. Så finns det ju också politiker som jag skulle rent ut säga att som har kanske blivit invalda också helt och hållet på grund av att de har varit så synliga först på social media. En eventuellt kanske Atte Kaleva.
Det är möjligt, ja.
Ja, det hjälpte ju nog att han blev kidnappad.
Men det är mycket svårt, svårt att bedöma att vad liksom beror på liksom sociala medier och vad beror på kanske gammaldags traditionella medier. Det är liksom Det finns ingen liksom klar skillnad.
Mm. Och det som man ju märker mer och mer är att det finns så starka bubblor att det kan finnas någon som har 1000, 10 000, 100 000 följare på Twitter som jag aldrig har hört om och som jag inte följer. Och så vet jag inte alls om att det finns ett sånt liksom subgenre på någonting som jag inte liksom bara följer för att de där bubblorna blir bara starkare.
Mm. Och det är ju synd i och för sig, det minskar ju förståelsen i samhället istället för att öka på den. Jag vet att Pekka Sauri en tid höll på med att ge utnämningar som du kallar för, vad det är, rakentava konstruktiv tweet.
Det stämmer, ja. Rakentava tweetar,
ja. Ja, och det höll du på med i flera år, visst.
2 år.
Ja, ja. Varför slutade du med det? Tog de slut?
Nej, inte tog de slut, men jag tyckte att kanske det var liksom tidens barn, så att säga. Och det skulle vara mycket liksom mer invecklat nu för tiden. Men det var liksom många som liksom kom till Twitter och liksom öva liksom hur man liksom beter sig på Twitter. Att jag tyckte det var ett skojigt sätt att liksom att förbättra den diskussionen på Twitter. Men det var den tiden det.
Avslutningsvis, vi har bara någon minut kvar här, så skulle jag säga att om ni nu skulle spåna lite i framtiden, har ni någon bild, vad tror ni kommer att hända, låt oss säga, inom den här kommande månaden med hela det här Twitter? Det åtminstone toppar det alla nyhetssändningarna i USA just nu, det här. Det är ett stort alltså maktmedium där.
Nå, inte vet man förstås. Mm. Man vet inte. Men ja, alla förstås liksom väntar på Elon Musks liksom linje. Vad han tänker göra med Twitter. Så man väntar på han måste antagligen komma ut med någon liksom linjedragning i något skede.
För att inte tala om att det är ganska mycket lånepengar, de där 44 miljarderna består av att Morgan Stanley vill börja få liksom amorteringar på sin investering också så småningom, att någonting måste det där företaget börja prestera. Och då måste han börja hitta på olika sätt som skapar värde åt någon som är färdig att betala för det. Är det sen så att de som har miljoner följare plötsligt måste börja betala för att finnas där? För de har, det finns ju liksom
det
businesslejern där.
Det finns ett förslag på det, ja.
Mm. Eller kanske det kan vara så att för att förbättra din egen upplevelse så kan du betala för att kunna få några filtrar eller något sånt här. Jag vet inte. Men det måste finnas en massa nya produkter som de kommer på jättefort som någon är färdig att betala för.
Mm. Okej. Okay. Den som lever får se. Tack Lotta Backlund och tack Pekka Sauri för att ni deltog i Slag efter 12. Där mitt namn är Bettina Sågbom och imorgon så blir det en ny debatt om ett nytt ämne. Må så gott till dess och ha en skön fortsättning på dagen.